Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken The Dark Side of Discipline Stops Chasing. Sufferless. Achieve More är en fackbok om personlig effektivitet och självledarskap av affärscoacherna Craig Ballantyne och Daniel Woodrum. Boken vänder sig främst till entreprenörer och andra prestationsinriktade personer, men dess centrala fråga är bredare: hur gör man det man behöver göra, även när lusten saknas, utan att bygga livet kring onödigt lidande. Författarna tar avstånd från den populära bilden av disciplin som ett paket av hårda ritualer, som att gå upp klockan 5, kallbada eller ständigt pressa sig själv. Istället beskriver de disciplin som förmågan att rikta konsekvent kraft mot det viktigaste problemet och att avstå från resten. Bokens syfte är att hjälpa läsaren att skilja verkliga prioriteringar från lånade ideal och distraherande mål. Genom begrepp som effortless discipline systems, högre personliga standarder och ett vägledande North Star-beslut vill den göra fokus, vanor och återhämtning mer hållbara. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första, disciplin är inte hårda ritualer utan rätt prioritering. Bokens mest tydliga angreppssätt är uppgörelse med idén att disciplin alltid måste se extrem ut. Ballantyne och Woodrum nämner föreställningar som kallbad, femklubben och överfulla tränings- eller produktivitetsrutiner som exempel på metoder som ofta får symbolisera karaktärsstyrka. Deras invändning är inte nödvändigtvis att sådana vanor är fel, utan att de lätt blir ersättningar för verklig prioritering. En ritual kan vara krävande och ändå sakna betydelse för det mål som faktiskt spelar störst roll. Författarnas alternativ är att identifiera sitt viktigaste problem, det de beskriver som ett level 10-problem, och lägga en level 10-insats där. Disciplin blir då selektiv snarare än total. Den avgörande handlingen är ofta att säga nej till uppgifter, projekt och åtaganden som konkurrerar om tid och uppmärksamhet, men inte för processen framåt. Detta är särskilt relevant för personer med många möjliga vägar där problemet sällan är brist på aktivitet, utan brist på avgränsning. Resonemanget flyttar fokus från synlig ansträngning till faktisk effekt. I praktiken innebär det att läsaren behöver fråga vilka aktiviteter som direkt löser det mest betydelsefulla hindret och vilka som mest skapar en känsla av att vara upptagen. Boken placerar därför disciplin närmare beslutsfattande och prioriteringsarbete än självbestraffning. För det andra, effortless discipline system ska minska beroendet av dasaktformen. En viktig del av bokens löfte är att disciplin inte enbart bör bygga på viljestyrka. Författarna beskriver effortless discipline systems som ett sätt att skapa förutsättningar där rätt beteende blir enklare att genomföra och mindre beroende av tillfällig. Motivation. Tanken är inte att arbete alltid känns lätt, utan att strukturen före beslutet kan minska friktionen när arbetet ska göras. Detta perspektiv har en praktisk konsekvens. Om en person varje dag måste förhandla med sig själv om när, hur och om en central uppgift ska utföras, används mycket energi innan arbetet ens har börjat. Ett system begränsar den förhandlingen genom tydliga ramar, återkommande val och ordning kring viktiga åtaganden. På så vis blir disciplin en del av vardagens utformning snarare än en dramatisk kraftansträngning i stunden. Bokens modell skiljer sig från generella produktivitetsrecept genom att den betonar anpassning. Författarna argumenterar för att läsaren inte ska kopiera någon annans system bara för att det är populärt. En entreprenör med oregelbundna dagar, till exempel, behöver inte nödvändigtvis samma rutin som en person med fasta arbetstider. Systemet ska istället stödja den enskildes viktigaste mål, begränsningar och ansvar. Därmed blir frågan inte vilket schema som ser mest disciplinerat ut, utan vilken struktur som gör det mest sannolikt att det viktigaste arbetet faktiskt blir gjort. För det tredje, högre personliga standarder ersätter lånade regler. Ballantyne och Woodrum lyfter fram higher standards, högre standarder, som ett komplement till system. Med standarder menar de personliga gränser för vad man accepterar av sig själv i områden som arbete, ansvar och genomförande. Skillnaden mot ett enskilt mål är väsentlig. Ett mål kan vara tillfälligt och externt formulerat, medan en standard anger hur man vill agera återkommande, även när ingen annan följer upp resultatet. Boken betonar att dessa standarder bör vara egna. Det är en kritik mot den vanliga självutvecklingsmarknaden, där framgång ofta kopplas till att efterlikna en inflytelserik persons morgonrutin, träningsvolym eller arbetsmetod. En sådan imitation kan skapa onödig konflikt mellan en persons vardag och den modell personen försöker leva upp till. Författarnas förslag är istället att formulera en personlig standard för excellens som tjänar det liv och de mål man faktiskt värderar. Den här idén har också en identitetsmässig funktion. När en standard är tydlig blir beteendet mindre en fråga om humör och mer en fråga om överensstämmelse med den person man avser att vara. Det kan göra beslut snabbare eftersom alternativ som strider mot standarden inte behöver analyseras lika länge. Samtidigt kräver modellen omdöme. En standard som är orealistisk eller alltför omfattande riskerar att bli ännu en källa till självkritik. Bokens styrka ligger därför i kopplingen mellan höga krav och medveten begränsning, inte i kravet att maximera allt. För det fjärde. Ett North Star-beslut ger riktning när hinder och val hopar sig. Boken framhåller ett North Star-beslut, ett överordnat vägledande beslut, som ett verktyg för att nå resultat snabbare och återvända till rätt riktning när stora hinder uppstår. Idén är att många människor har flera mål och reagerar på varje ny möjlighet, kris eller begäran som om den vore lika viktig. Det gör prioriteringen instabil. Ett tydligt vägledande beslut fungerar istället som ett filter där hjälper personen att bedöma vad som förtjänar resurser och vad som bör avvisas eller skjutas upp. Detta anknyter direkt till författarnas syn på att säga nej. Ett nej blir mindre godtyckligt när det utgår från en tidigare vald riktning. Om en uppgift inte stöder det mest betydelsefulla problemet behöver den inte automatiskt få plats bara för att den är brådskande, lockande eller socialt förväntad. För personer som leder verksamheter kan detta vara särskilt användbart eftersom deras kalender ofta formas av andras behov snarare än av deras mest avgörande ansvar. North Star-beslutet presenteras också som ett återhämtningsverktyg, inte bara som en planeringsprincip. Motgångar kan inte elimineras med disciplin. Däremot kan en tydlig riktning förkorta tiden då man fastnar i reaktivitet eller sprider insatsen på för många lösningar. Bokens poäng är alltså inte att ett enda beslut löser varje detalj, utan att det skapar en stabil grund för senare beslut. Det minskar risken att tillfälliga hinder helt ersätter den långsiktiga prioriteringen. Slutligen, identitet används för att bryta vanor utan att romantisera lidande. Författarna behandlar identitet som en viktig del av hög prestation och vaneförändring. Enligt bokens beskrivning kan ett identitetsskifte hjälpa läsaren att ersätta dåliga vanor snabbt. Grundtanken är att vanor inte bara handlar om teknik eller självkontroll utan också om vilken självbild som styr vardagliga beslut. Om en person uppfattar sig som någon som alltid skjuter upp, överarbetar eller följer andras prioriteringar kan den bilden göra gamla beteenden mer sannolika. I bokens ramverk kopplas identitet till de personliga standarderna. Man försöker inte bara genomföra en isolerad handling utan etablera ett tydligare svar på hur en ansvarstagande person i den egna situationen agerar. Det kan förenkla handling när motivationen är låg eftersom frågan går från vad man känner för att göra till vad ens valda standard kräver. Författarnas bredare mål är att göra denna process mindre plågsam än modeller som bygger på konstant kamp mot sig själv. Samtidigt är bokens syn på mindre lidande inte en uppmaning att undvika svåra uppgifter. Den centrala insatsen, level 10-arbetet, kan fortfarande vara krävande. Skillnaden är att svårigheten ska vara meningsfull och koncentrerad. Onödigt lidande uppstår när man följer irrelevanta rutiner, försöker vara perfekt på för många områden eller fortsätter jaga mål som inte passar ens riktning. Identitetsarbetet får därmed en avgränsande funktion. Det hjälper läsaren att välja vilka krav som är värda att bära. Sammanfattningsvis, The Dark Side of Discipline passar bäst för entreprenörer, chefer och andra personer som redan är drivna men upplever att deras energi splittras mellan för många mål, system och förväntningar. Den kan också vara relevant för läsare som har tröttnat på självutvecklingsråd där disciplin främst framställs som en uppvisning i hårdhet. Bokens praktiska värde ligger i dess återkommande frågor: vilket problem är verkligen viktigast, vilka standarder är mina egna och vad behöver jag konsekvent säga nej till. Det som särskiljer boken inom produktivitets- och Vanegeren är inte att den förnekar behovet av ansträngning. Tvärtom betonar den ett mycket högt åtagande, men bara mot det som författarna ser som det avgörande problemet. Där många böcker samlar fler vanor, fler tekniker och fler optimeringar argumenterar Ballantyne och Woodrum för färre men mer avsiktliga åtaganden. De kombinerar detta med ett fokus på personliga standarder, identitet och system som ska fungera även när känslan och motivation varierar. Läsaren bör samtidigt se ramverket som en metod för reflektion och struktur, inte som en universell formel. Vad som är ett level 10-problem måste definieras i den egna situationen och höga standarder behöver vara förenliga med ansvar, hälsa och verkliga begränsningar. För den som behöver skärpa sin prioritering snarare än lägga till ännu en rutin erbjuder boken en tydlig och ovanligt avskalad position, mindre jakt på disciplinens symboler. Mer disciplin i de beslut som formar vardagen. Om du vill stödja Craig Ballantyne, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!